Det stora varuhuset. Det är den pseudonym under vilken åtskilliga radiolyssnare och även tidningsläsare känner firman Stockmann. Vi på radion har ju våra bestämmelser om reklam som vi inte får göra. Och vi brukar kringgå firmanamnen med att tala om det stora varuhuset. Men jag tror att de flesta lyssnare vid det här laget vet vilket varuhus som därmed avses. Det är alltså firman Stockmann. Och anledningen till det här programmet nu är den att det stora varuhuset, alltså firman Stockmann, fyller 100 år. Vid ett besök här i varuhuset ser jag ett pass som ligger framför mig. Det är ett pass som är utfärdat i Lübeck den 23 november 1852. För Heinrich Franz Georg Stockmann. Det är en mycket omständlig handling det här. Här finns bland annat mycket noggrant beskrivna alla kännetecken på passets innehavare. Det är passnummer 553. Och vi läser här att Stockmann är blond. Att pannan är, som det uttrycks på tyska, frei. Alltså fri, öppen och klar tydligen. Ögonen är blå och näsan är stor. Och det ena med det andra. Det är mycket, mycket omständigt det här pappret. Och här är stämplar och här är påskrifter i massor. Och här är ett sundhetsintyg som är utfärdat i Lübeck av Kongliga Svenska och Norska konsulatet. Innehavarna av passet som ska resa till Stockholm har inom den i karantänsförfattningarna stadgade tiden icke uppehållit sig å eller passerat någon av kolera smittad eller för smitta misstänkt ort. Hälsotillståndet härstädes och i grannskapet häromkring är alldeles gott. Och ett annat papper som är bifogat till passet, och det tycker jag är ganska skojigt. Undertecknad förklarar härmed att jag icke tillhör något olagligt eller illasinnat sällskap. Och att jag alltid ska vinnlägga mig om att genom en ordentlig vandel, flit och lydnad troget uppfylla mina nya tjänsteåliganden i Finland. Tillika erkänner jag att jag blivit underrättad om att jag icke utan särskilt tillstånd från kejserliga ryska regeringen kan från Finland resa till övriga delar av ryska imperium. Och detta intyg är utfärdat i Stockholm den 20 december 1852. Ja, alltså undertecknad av passets innehavare. Magister Otto Seire kan berätta oss lite om den märkliga resa som varuhusets grundläggare hade att företa när han kom från Lübeck till Finland.
Ja, han reste från Lübeck den 26 november 1852 till Stockholm med båt. Men när han kom till Stockholm så var det en mycket olämplig tid på året att färdas vidare, varför han måste vänta cirka 3 veckor förrän han fick lägenhet österut. Och den 23 december kom han över till Eckerö efter att ha färdats från Grisslehamn med den så kallade postrutan. Sen berättar handlingarna att han den 4 januari lyckligt kom fram till Åbo. Och därifrån hade att färdas en lång väg innan han slutligen den 7 januari kom till sitt mål, nämligen Nordsjö glasbruk i Tabastland.
Det var nog besvärliga resor på den tiden. Man var på väg en och en halv månad från Lübeck till Finland. Och resor är betydligt bekvämare nu för tiden förstås. Och detta innebär då, magister Seire nämnde Nordsjö, var det det företag där varuhusets grundläggare först blev anställd?
Ja, han anställdes som konturist på Nordsjö glasbruk. Och då glasbruket år 1858 öppnade en butik i Helsingfors så utsågs G.F. Stockmann att förestå den.
Och det var den butik som sedermera har utvecklats till det stora varuhuset?
Ja, det kan man gott säga. Alltså denna butik startade i det så kallade Lampas hus vid Salutorget i hörnet av Helenegatan och Norra Esplanadgatan. Och butiken övertogs 4 år senare, med andra ord den 1 februari 1862 av G.F. Stockmann. Varför man kan säga att Stockmannska företaget räknar sitt ursprung från detta datum.
Och sedan stannade företaget inte allt för länge kvar i Lampas hus. Det blev flyttningar.
Ja, år 1880 finner vi Stockmanns vid Senatstorget i hörnet av Unionsgatan och Alexandersgatan, och där utvecklades det ju redan till ett varuhus i ordets rätta bemärkelse, och jämfördes redan på den tiden med storföretag utomlands. Där stannade varuhuset kvar ända till dess det nuvarande varuhuset i City blev färdigt.
Jo, jag tror att den äldre generationen mycket väl kommer ihåg Stockmans vid Unionsgatan, vid Senatstorget, hörnhuset där borta. Det var åtskilliga av oss som har vandrat där många, många gånger. Och man hade ju det intrycket på den tiden att det faktiskt var ett mycket unikt företag i våra förhållanden. Sedan minns jag mycket väl när varuhuset flyttade hit till Centralgatan, eller Hagasundsgatan som den hette tidigare. Då sades det att i det här varuhuset kommer man nu att få köpa allting mellan knappnålar och automobiler. Och det där föreföll nog lite overkligt. Hur är det möjligt att en enda butik kan sälja så mycket varor? Men det är nog sant, det får man faktiskt. Jag tänker att personalen i början hade en ganska blygsam numerär.
Ja, någon siffra från de allra första åren finns det inte att tillgå, men vi vet att 1880 var personalen 15 personer. Och vid sekelskifte var det cirka 60.
Åh ja, och sen har det gått vidare. Vad ska vi säga, hur många ungefär var anställda i firman de sista tiderna där borta vid Senatstorget? Så där ungefär.
Det var väl en cirka 400, men då företaget flyttade över hit till det här nybyggda varuhuset som ju blev helt och hållet färdigt 1930. Så då skedde detta ju i samband med övertagande av ett antal kända huvudstadsaffärer, varigenom då personalen år 1930 kom att stiga rätt avsevärt.
Det var alltså fusionerna med Nordiska bosättningsmagasinet, Nordiska yllevarumagasinet, Albion.
Ja, det hade egentligen redan skett långt tidigare, men dessa affärer flyttade in först i samband med det här nybygget. Men de som då sedan ytterligare kom till 1930 var Akademiska bokhandeln och Taylor.
Ja, det är riktigt. Går vi vidare till dagens situation, hur många människor arbetar i varuhusets tjänst?
I Stockmans tjänst arbetar nu vid årsskiftet i runt 3400 personer, av vilka cirka 2500 arbetar just i detta varuhus där vi befinner oss.
Det är alltså betydligt mera än invånarantalet i våra mindre städer. Så att företaget Stockman är en ganska betydande stad egentligen.
Ja, det kan man säga. Det är ett samhälle i miniatyr.
Ja. Personalen i samhället Stockman åtnjuter en hel del sociala förmåner. Om det kan butikschefen Ragnar Berglund berätta. Och vi börjar med frågan, sedan hur länge tillbaka har Berglund haft den här befattningen?
Sedan 1940. Då utnämndes jag till butikschef. Vi har en del förmåner som vi sätter mycket stort värde på. Vi har försökt för sedan decennier för våra gamla. Vi har egen pensionsfond. Vi har för den nuvarande, eller för personalen, en sjukstuga med läkare och specialister på områden av sjuksköterskor som tar hand om en ifall man blir sjuk. Vi har andra förmåner. Vi har en barnkrubba där mödrarna får dagligen lämna sina barn, och vi tar hand om dem och vårdar och sköter om dem och hämtar dem tillbaka till varuhuset, varpå mödrarna då har ingenting annat att göra än att föra hem dem. Barnen har fått vara med om en mycket trevlig dag ute i Munksnäs. Vi har olika sammanslutningar inom personalen som utövar all möjlig verksamhet. Vi ska nämna sportföreningen som är den största och den äldsta. Den har fyllt 50 år. Den har en medlemsantal på över 800. Vi har en fiskeklubb. Vi har en sångkör. Likaså schackklubb, filatelistklubb, konstcirkel. Och kanske där är någon en som jag nämnt, men på alla områden, jo, en bibelkrets har vi. På alla områden försöker vi få intressena höjda för fritidsverksamhet och för personalen helt och hållet att stanna inom företaget, och här hjälper företaget också med med att stödja dem ekonomiskt.
Så att vilka intressen man än har, så kan man säga att de blir rikligt tillgodosedda. Herr Berglund började också här för rätt länge sedan. Ni blev butikschef 1940, men var ren gammal då i gården?
Jag började som elev 1921 på så kallade gamla Stockmans vid senatstorgets husgerådsavdelning. Därifrån förflyttade jag mig blev jag förflyttad till järnavdelningen. Och 1924 utnämndes jag till avdelningschef för lampavdelningen, eller Albion Lampmagasinet, som hade fusionerats. Och var då avdelningschef från 24 till 40. Jag glömde att nämna om dessa fritidsklubbar och deras verksamhet att de alla underställda ett organ, personalnämnd, som personalen själv väljer vartannat år. Varje område inom företaget har sina representanter. Kontor, butik, lager, ateljéer, alla har väljer sin kandidat, och den som får de flesta rösterna kommer in i nämnden. Firmaledningen har då också en representant där. Sammanlagt 11 personer.
1921, ja. För all del, det är en avsevärd tid här Berglund har tjänat firman och tjänat firman troget. Men det finns äldre veteraner. Och här mitt emot mig sitter en som jag tror vi kan säga att det är den kanske äldsta och mest anmärkningsvärda i sammanhanget. Det är fröken Hansson. Hon fyller i rappet 82 år och är pigg och kry och kom i firmans tjänst år 1906 för att bli pensionerad 1950. Är det fröken Hansson, att ni säkert arbetar med långa arbetsdagar? Ni stod kanske åtskilliga timmar om dagen bakom disken. Är det som har gjort att ni är så pigg och kryen nu?
Säkert är det nog den som har gjort det.
Mm. Hörrni, när ni kom till företaget, det var alltså där borta vid senatstorget, vilken avdelning kom ni då?
Till boservisavdelningen. Så kallade boservisavdelningen.
Jaha. Hur många avdelningar fanns det? Fanns det så mycket annat? Jo, nu fanns det en hel del.
Jo, nu fanns det då många avdelningar redan.
Hörrni, priserna på den tiden låg lite annorlunda till än idag. Pengarna hade ett annat värde.
Säkert. Vi ska säga till exempel en boservis den tiden procentals kostade cirka 200 mark. Som nu kostar i dessa dagar 74-80 000.
Ja, det där är faktiskt någonting att tänka på. Om man nu skulle försöka vara rolig, så kunde man säga att varför köpte inte alla människor då Rosenthal-servicen när de var så billiga? Hur lång arbetstid hade ni på den tiden?
Från klockan 8 till klockan 7. Utom övertid.
Utom övertid, jaha. Så 11 timmar var det normala?
Ja.
Hur orkade ni?
Varför orkar man inte när man vill?
Ja. Ja, för all del.
Ja.
Men nog tycker jag att det i dagens situation låter ganska skrämmande att stå 11 timmar om dagen, va?
Den tiden räknar man inte på timmarna inte.
Och hur var det sedan när det var ännu lite mera bråttom? Jag tänker till exempel på jultiden.
Jo, då kunde man arbeta till klockan 11 och klockan 12.
Ja. Och det orkar man också?
Jo, det orkar man också.
Men sedan, ni var här så pass länge i alla fall som till 1950. Och var då alltså redan rätt till åren kommen efter vanliga mått. Hur orkar man då? Gick det lika bra?
Nej, inte sen mera senare. Sen flyttades jag upp till kontoret.
Jaha, och det var ju naturligtvis lite lättare tjänst.
Ja.
Hade ni någon sorts uniformer, ni försäljarskap, på den tiden ni kom?
Ja, vi hade alla uniformer.
Ja, då redan?
Inte genast i början, bara stafetterna.
Jaha.
Men sen fick vi alla uniformer. Bruna ylletygskostymer.
Ja. Men i början var det lite brokigt. Var och en var klädd.
Jo, alldeles. Vi var så få damer.
Var ni få damer?
Vi var mycket få damer den tiden. Det var mest herrar.
Se så. Då trodde de inte att damerna kunde sälja.
Herrar med jacketter.
Aj, vad de var fina.
Jo.
Men trodde de inte på den tiden att damer kunde sälja?
Jo, men de hade inte såna varor.
Ja visst, då. Det berodde på varorna också, det är klart vid varuslagen. Var ni sedan på samma avdelning i fortsättningen också?
Alldeles, från början till slut.
Så, och ni trivdes med det, va?
Mycket bra.
Jag undrar hur mycket ni har sålt i ert liv.
Det är svårt att säga.
Sedan när penningvärde förändras till exempel, så jag tror att om vi skulle räkna ihop allt som har gått genom fröken Hanssons händer, så skulle det vara miljoner och åter miljoner.
Månne inte.
Hundraåringen tänker säkert inte stanna i utvecklingen. För att få en liten framtidsprognos, lite önskemål, lite planer, vänder vi oss till verkställande direktören, kommersrådet Herbert Wetterstrand.
Ja, som redaktören så riktigt sa, så är det inte meningen att hundraåringen ska stanna i sin utveckling. Beträffande de framtida planerna så kan jag nämna att det första steget vi kommer att ta är att på den tomt vi har i Sockenbacka kommer nu ungefär i mars månad att sätta igång ett bygge som kommer att omfatta 56 000 kubikmeter eller 16 500 kvadratmeter. Det är då meningen att bolagets partifunktion ska flytta dit ut. Den är för tillfället delvis verksam här i de här nuvarande varuhuslokaliteterna. Och på det sättet får vi det koncentrerat. En ny sektion kommer i det sammanhanget att fogas till dess verksamhet. Och då, det blir då närmast vad jag kunde kalla för en sektion för kolonialvaror i parti. Det har redan länge visat sig att de här utrymmena i den nuvarande varuhusfastigheten är för trånga. Varje kvadratmeter är utnyttjad och det sätter ju hinder i vägen för grundade av nya avdelningar och så vidare bortåt. Vi har ju en reserv på den så kallade Wulfska tomten och åtgärder har redan satts igång för att få ritningar till ett annex till varuhuset där på denna tomt. Det är då förenat med många om och men innan de slutliga ritningarna kan fastslås. Det är många problem som måste lösas i samråd med stadens myndigheter. Vi har ju parkeringsfrågorna. Enligt gällande byggnadsförordning är det så att fastigheten är tvungen att i ett visst förhållande till dess kvadratmeter yta bereda parkeringsplatser för bilar, huvudsakligen då inom tomtgränsen. Vi försöker emellertid få till stånd en annan lösning, och då kan man ju tänka sig att dessa parkeringsplatser delvis skulle befinna sig under gatunivå. Och vad som är mycket viktigt för varuhuset är varuförsörjningen, det vill säga transportfrågan. Den sistnämnda måste ju lösas i samband med stadens tunnelbaneprojekt. Vidare kommer ju bestämmelser om skyddsrum och så vidare som gör att det kan dra ut på tiden några år innan vi kan påbörja hörnbygget.
Får vi avsluta med en liten sann anekdot. Firman sände förvaror hem till kunderna med cykelbud. Den minsta försändelse som tog det expedierats var en spik till en X-krok. En fru i Kronohagen höll på att hänga upp en tavla. Hon behövde tre spikar men hade bara två. och ringde Stockman för att få en spik hemsänd. Spiken kom med kvitterad räkning och den spiken kostade 15 penny. God kundservice kan man kalla det.